Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. Idag ska jag prata om stalking, ett avskyvärt brott som kan drabba vem som helst, man som kvinna, känd som okänd. I värsta fall tar stalken det slutliga steget och mördar sitt offer. En svensk författare som har varit förföljd av en stalker är Susanne Boll. Hon föddes 1972 och växte upp i Motala. Utbildade sig till psykolog och har jobbat inom yrket både i Borlänge och Stockholm. För några år sedan sadlade hon om och idag är hon skönlitterär författare med 3 romaner bakom sig och sångerska i bandet Keep It Up. Nu är Susanne Boll aktuell med den psykologiska thrillen Eldsystrar. En bok som delvis bygger på Susannes egna skrämmande erfarenheter av att bli utsatt för stalking. Välkommen Susanne.
Tack så jättemycket.
Kan du berätta vad var det som hände dig?
Vad som hände, jag träffade en man när jag var ung, jag var 19 år, som blev en vän. Vi träffades utomlands, han bor inte i Sverige. Och vi var vänner i många år. Sen var han med om en olycka. Och när han vaknade upp ur en koma så upplevde han det som att det var jag som räddade hans liv. För han hade kommit att tänka på mig i sitt huvud när han vaknade. Och där någonstans, förstår jag nu i efterhand, bestämde han sig för att det är vi två. Och att jag betydde så mycket så han behövde mig i sitt liv. Men jag förstod inte det där. Det tog ganska många år innan jag förstod hur besatt han var. Det förändrades stegvis. Men det började med väldigt många och väldigt långa brev. Han skickade och presenter, smycken och blommor och parfymer. Och när jag hade öppnat första paketet med smycken så returnerade jag det. Och jag var ju hela tiden tydlig med att det här vill inte jag ha. Så jag returnerade paket hela tiden, för han fortsatte skicka i alla fall. Och jag hade träffat min nuvarande man då. Det här var 94 som det här började. Så det är väldigt många år sedan. Och jag hade träffat min man och jag var jättetydlig med det också. Att jag är kär i en annan man, det kommer aldrig bli vi. Men han gav sig liksom inte. Och det där eskalerade under åren. Och det gick i vågor upp och ner. Han kom hit, han flög till Sverige ett par gånger. Och det blev mer och mer intensivt i telefonsamtal också sen. Och jag... Till slut så skrev han i ett brev: I offer you my soul and in exchange I want to steal your face. Och då gick jag till polisen. Då hade det här eskalerat under många år. Och anmälde honom och gick dit med min bunt brev och berättade vad
som... Du hade sparat alltihopa då?
Ja, eller? Det hade jag gjort. För det förstod jag ju att man ska göra. Om man är utsatt för något sånt här. Och där fick jag frågan, har ni haft en relation? Och då, nej, svarade jag ju då, för det hade väl haft. Vilket var skönt, men det skulle inte spela någon roll ju. Om vi hade haft det. Och så frågade polisen, har han sagt att han ska döda dig? Men det hade han ju inte. Det var ju snarare tvärtom. Att han ville ha mig, att han behövde mig så mycket. Ja, så det pågick under väldigt många år. Och jag hann bilda familj och till slut kom ju rädslan att handla väldigt mycket mer om min familj än mig själv. För jag tänkte att jag klarar mig ur det här. Jag kan snacka med ur det, eller han vill ju bara ha mig liksom. Men de andra, jag var väldigt rädd att han skulle göra illa mina nära och kära.
Dina barn och...
Min man, precis. Mm. För vi hann ju få två barn. Mm. Och...
Så han måste ju ha hållit på i väldigt många år.
Ja, det var extremt många. Jag tappade lite tidsperspektivet för det pågick så himla länge. Men det var nog ungefär 10 år som det var liksom jobbigt.
Så han håller på och mer eller mindre trakasserar dig då i 10 år.
Mm.
Vad tänkte du under den här tiden? Hade du någon bild av vad som för sig gick i hans tankar alltså? Varför han gjorde detta? Och vad det var för slags människa som...
Han blev besatt. Urskiljningslöst behövde han ha mig nära liksom. Att jag behövde förstå att det var vi två. Det var som att han fastnade där. Så jag gjorde ju ingen analys på honom rent psykologiskt. För jag hade så fullt upp att hantera min egen reaktion för det. Jag är ju då psykolog från början och det kan ha legat mig lite i fatet, för jag försökte i början i samtal och försöka få honom att förstå. Förstår du inte att jag inte vill det här och att jag önskar honom lycka någon annanstans, eller vänligt liksom.
Mm.
Men det funkade ju inte, det var ju bara att jag gick själv i terapi under den här perioden. Det var väldigt bra, för jag hade väldigt fullt upp att sätta den här gränsen liksom, att faktiskt slänga på luren, att acceptera att den här människan kommer inte förstå samtal liksom. Så jag hade så fullt upp med rädslan.
När tog det stopp helt plötsligt, eller kom man till insikt, eller vad var det som hände?
Jag vet inte vad som hände faktiskt. Jag vet ju inte varför. Till slut så gav jag ju ingenting tillbaka. Jag bytte telefonnummer och svara inte på någonting. Så jag vet inte om det var det som hjälpte. Och jag vet ju inte vad som hände i hans liv heller. Jag läste inte hans brev så noga på slutet heller. Jag fick rådet av min terapeut att läste dem inte alls. Det blir bara jobbigt när det kommer så nära inpå. Så jag skummade lite, och framförallt ville jag veta om han skulle komma hit. För han gav ju tid och flygtider och sådär ibland att han skulle komma. Och han kom också ibland. Så att...
Du, när kom det på att du kunde använda dig av dina erfarenheter i en bok?
Det lustiga är att jag kom inte på det innan jag skrev. När jag hade skrivit Morgongåvan, min första bok, så sa min mamma det. Har du skrivit av det hela ditt liv? Så, nej, det är fiktion alltihopa. jag fattar inte det. Medvetet när jag skrev Morgongåvan. Morgongåvan skrev jag väldigt sådär. Jag var en tid i livet, vi bodde i Spanien och min stora flicka var på dagis 3 timmar om dagen. Och jag var höggravid och jättestort behov av att bara skriva. Så jag skrev den ganska oeftertänksamt. Jag hade 2,5 timme om dagen på ett café när jag bara fick ur mig jättemycket ord. Liksom. Jag hade byggt upp en lust att skriva en bok. Men så här i efterhand när jag tittar på det, så handlar det om en kvinna, en sångerska, som har en man efter sig som bestämmer sig att hon är hans ängel och han ska ha henne. Och han kidnappar henne. Så att, men jag skrev inte det medvetet. Jag tänkte inte att min egen erfarenhet av stalken skulle påverka boken på det sättet det gjorde. Det var helt andra teman jag tyckte var viktiga.
Och ändå så kommer liksom det här inre materialet ut på pappret då.
Ja, då var det värsta som kunde hända. Och sen i Det enda rätta, min nästa bok, där är det ju en psykolog går över gränsen i terapin sexuellt med en annan person. Och den personen kan inte ta ett nej. Och börjar sen förfölja familjen. Och där råkar dottern illa ut. Så där var det värsta som kunde hända mig. Sen hände i den boken. Så att, men jag skrev det ju inte medvetet terapeutiskt för mig själv. Utan det är som sagt helt andra teman. Jag tycker det är intressant med förövare, psykologi och varför man blir som man blir. Och de val vi gör och sådär. Men det har ju smugits in i alla böcker. Och jag ser det. Det är som att jag förstår inte hur man kan skriva en bok utan en förföljelsetematik. Liksom.
Så men det varar ju så länge. Så jag tänker att det är inte konstigt att det har påverkat en stor del av ditt liv.
Nej, men precis. Nej, det var så väldigt många år som det låg där. Och fortfarande inte riktigt distans till det, även nu har det ju gått.
Men han kom ju in i ditt huvud på något vis.
Ja. Den där rädslan äter sig ju fast på olika sätt.
Det är din nya bok, Eldsystrar heter den. Jag tänkte så här när jag läste titeln Eldsystrar, då kom jag på att den är både poetiskt och väldigt samtidigt otäck titel.
Mm.
Men kan du berätta lite, hur tänkte du med titeln i förhållande till handlingen?
Dels är det ju, det handlar om två systrar.
Mm.
Och en eldsvåda spelar en central roll i boken. Mm. För Vera Lilja tror sig ha orsakat en brand i villan när hon var ung. Där hennes
och Vera Lilja är...
Det är min huvudkaraktär. Ja, psykologen Vera Lilja, vår huvudkaraktär. Hon tror sig ha orsakat en brand när hon var 14 år, där hennes föräldrar dog och hennes lilla syster blev väldigt skadad.
Mm.
Hon har en komplicerad relation, väldigt kärleksfull men också ångestladdad relation med sin lilla syster som bor kvar i Motala. Men det handlar också om, vilket är ett tema jag medvetet vill lyfta, kvinnors utsatthet generellt. Så att vi är utsatta för mycket hot och hat, och det finns en journalist också i Eldsystrar som också blir väldigt utsatt i sitt yrke.
Ayana.
Ja, precis. Mm. Precis. Så det handlar om det. Vi kvinnor också, eldsystrar som får gå igenom ganska mycket.
Mm. Det är väldigt, på det viset väldigt dubbeltitel. Mm. Både med eldsådan och den här ständiga kampen och hoten mot kvinnor och våldet mot kvinnor. Och...
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Precis.
Men om du ska berätta lite mer om Vera Lilja och Ayana då, som är journalist.
Mm.
Och så går ju Ayana hos Vera Lilja i terapi.
Precis. De har blivit vänner också.
Mm.
Och Vera Lilja, jag tänker på Vera Lilja som den psykolog jag skulle vilja vara om jag hade fortsatt som psykolog. För hon är modig, kompetent. Hon blundar aldrig för det svåraste. Mm. Inte för någonting. Hon är liksom den psykologen hon hade behövt efter den här olyckan när hon var ung.
Mm.
Där ingen av dem hon träffade orkade se den här skulden som hon bar på. Mm. Så hon har bestämt sig för att zona och för att aldrig blunda för det svåraste. Och hon går över gränserna ibland också. Hon blir privat när det behövs. Och det har hänt med den här journalisten då, Ayana. Och det ser hon själv att det är lite på gränsen nu. Att nu är hon färdigbehandlad, men hon fortsätter ses och hon ska ta det här samtalet.
Det får man egentligen inte göra, eller?
Nej, man ska ju inte vara privat med sina klienter. Det är ju tydliga ramar och gränser. Men
man läser ju ändå om det ibland att det händer.
Ja.
Att de till och med att klient och psykolog kan ha en sexuell relation eller,
ja, precis,
eller bli vänner.
Ja, i verkligheten händer ju saker som inte ska hända.
Mm, mm.
Men de har ju en väldigt fin vänskap. De tycker väldigt mycket om varandra.
Mm.
Så jag tänker att de får avsluta det här och bli vänner på riktigt.
Vi ska inte berätta hela handlingen i boken, men sen händer det någonting med Ayana där. Hon kommer inte i tid till ett terapisamtal.
Precis.
Och det är ju väldigt ovanligt. Eller Vera Lilja förstår att någonting måste vara fel.
Ja, det gör hon. Precis, och det är ju det här, det finns ju ett hot i den här boken. En person som har förföljt Vera Lilja. Hon vet inte först att det är samma person, men hon har varit utsatt för hat ganska länge och hot. Mm. För hon var i hetluften medialt för flera år sedan då hon hamnade i ett mediedrev som egentligen handlar om hennes handledare som hon tycker väldigt mycket om och respekterar, men också hade lite tveksamma metoder. Men inget är svart eller vitt, utan här var en väldigt fin och bra människa för Vera. Men hon hamnade i alla fall i ett mediedrev utifrån ett misstag den här personen hade gjort. Så hon är liksom van vid att vara hotad och utsatt och så. Men det här intensifieras på nu när vi, där vi kommer in i handlingen. Och blir mer personligt och så. Mm. Och någon förstår att om man vill skada Vera Lilja så tar man någonting hon älskar ifrån henne. Något som betyder väldigt mycket ifrån henne.
Och det blir Ariana då, precis, som blir bortförd av en man.
Av en person som
en person
sen förstår vem det är.
Ja, det ska inte avslöja mer än så. Nej, för det är en ruskigt spännande. Nej, det är en ruskigt spännande bok. Det är en tråd i boken är ju Veras mammas mantra som Vera, från Veras barndom. Det förpliktigar att vara den överlevande. Hur påverkas Veras liv av just de orden?
Mm. På olika sätt ju. Att hon måste göra rätt för sig oavsett hur smärtsamt saker och ting är. Och det här beror ju på Veras mamma överlevde ju Hitler och blev räddad från ett koncentrationsläger av Bernadottes vita bussar. Mm. Hennes pappa var värnpliktig och körde de här bussarna och blev förälskad i Vera Liljas mamma. Och det här är en lång historia. Jag har så mycket material om Vera Liljas mamma som är bortklipp. Hoppas jag får berätta hennes historia en vacker dag. Men det fick inte plats i Elsystern.
Så den här huvudpersonen, huvudkaraktären, hon har blivit liksom en av dina bästa väninnor då?
Ja, jag tycker jag har jobbat så länge med henne så att jag har mycket kring henne som jag vill berätta. Så att det ska ju bli tre böcker så att... Men det är lite så, jag skriver ofta väldigt mycket om personernas bakgrund först. Och sen är ju inte allt intressant att faktiskt redovisa i en bok. Men de har mycket med sig. Och hennes mammas ledord i livet var ju det här. Att det förpliktigar att vara den överlevande. Hon överlevde Hitler. Och nu har hon ett liv och hon har ansvar för att leva det fullt ut. Liksom. Och det har ju hon fört över på Vera. Som har sitt trauma nu att hantera.
Jag tänker på Vera, hon får ju uppdrag att prata med en tjej som vill ta livet av sig.
Mm.
Och där tänker Vera då att hon finns till för att hjälpa.
Mm.
Det är liksom det som är hennes som säga, livsmening. Eller om man nu ska prata om meningen med livet så är det hennes mening med livet att hjälpa.
Mm.
Var det också det som drev dig? Eller vad var det som drev dig när du blev psykolog? Fanns det några liknande tankar hos dig?
Ja, det var fast av helt andra orsaker då, att jag har alltid, sedan jag var liten faktiskt, varit passionerat intresserad av folk, av människor, varför vi är som vi är, varför vi blir som det vi är, varför vi blir som vi blir. Även det svarta i människor, jag ser det på gamla uppsatser och specialarbeten jag gjorde när jag var ung, att det var bara... mörker liksom. Jag har fascinerats av det mörka i människan. Och varför vi gör de val vi gör med människor. Jag tänker mycket på det här. Vilket ansvar vi har i relation till våra barn till exempel.
Mm.
Att när vi är så små och rena liksom, hur vi speglar oss i mamman, pappan från början och andra människor. Och blir till i relation till andra människor.
Mm.
Och det där är liksom jag alltid fascinerats av. Hur vi blir de vi blir och varför vi gör de val vi gör. Så jag
tänker att du slutade att jobba som psykolog.
Ja.
Vad var det som fick det? Varför tog du det beslutet?
Det var mycket att jag ville jobba mer utåtriktat med psykologin. Jag var ung, jag var 26 tror jag när jag blev legitimerad. Så jag var väldigt ung psykolog. Och jag träffade en kollega. Och det här var 2000-2001 någon gång.
Mm.
Och då pratar man ju inte om psykologin som vi gör nu. Nu, 2018, är det ju helt naturligt att prata om hur man mår och varför man mår som man gör och så. Men då fanns Oprah Winfrey och Dr. Phil typ i USA, men i Sverige fanns ingenting. Så vi jobbade jättehårt för att starta en tidning om psykologi, hon och jag, på vår fritid. Och den där tidningen, ja det är en jättelång historia, men vi... den blev, men den blev utan oss, för vi var inte journalister. Mm. Och då kände jag, nej, men jag vill skriva om det här. Jag vill liksom sprida för världen allt vi kan.
Mm.
Så då läste jag journalistutbildningen. Jag sadlade om helt enkelt.
Kan du sakna mötet med människor i ditt yrke, alltså, som psykolog?
Ja, inte så mycket faktiskt ändå. Jag tycker jag får utlopp för det. Jag umgås med Vera Lilja och
Jag tänker på det här med fiktion kontra verklighet. Mm. Ibland flyter de båda in i varandra i din bok. Jag tycker mig finna spår av verkligheten i Älvsystern. En kvinnlig psykolog som har skapat en liten sekt runt sig. Och teorierna påminner mycket om fallet kring fallet Thomas Quick, där psykoanalytiken Margit Norell skapade en grupp omkring sig som analyserade det hon ansåg vara bortträngda minnen.
Mm.
Och sen så det här med en kvinna, Ayana, som blev bortrövad och tagen till ett otäckt ställe av en man. Det påminner mig om den här fallet i Skåne 2015, som det som kallas för bunkerläkaren. En läkare som drogade och förde bort en ung kvinna och höll henne inlåst i 6 dygn.
Just det.
Mm.
Mm. Jag tänkte inte på bunkerläkaren faktiskt. Margit Norell hade jag i bakhuvudet. Mm. Men, men det har ju varit flera sådana fall faktiskt, där män skapar utrymmen i sina hem och kidnappar kvinnor och förvarar dem länge. Så det är ju det är ett fenomen som återkommer ibland, hur galet den låter. Så det, jag vet ju att det förekommer i verkligheten.
Du hade ingen sån tanke på att det fanns en bunkerläkare, fanns inte med i ditt sinne liksom när du skrev den här?
Inte just bunkerläkaren, men det var någon annan person som jag faktiskt, under tiden jag skrev det här, det var inte i Sverige, men det var en man som hade byggt precis, nu ska jag inte säga för mycket vad det handlar om, men en liknande konstruktion och förvarade en kvinna i. Jag tror det var i Tyskland.
Vi hade ju ett fall i Österrike med tjejen Natasha Campus som var bortrövad i många, många år.
Just det.
8 år tror jag det var.
Ja, det var
men i alla fall...
Men jag vet ju att det finns förekommer.
Ja, liksom. Precis.
Ja.
Men det är väldigt intressant där, tycker jag, när fiktion eller när verkligheten kommer in i fiktionen, säkert om författaren är nästan inte medveten om det.
Nej.
För det är ett väldigt mycket omedvetet material som kommer ut när man skriver.
Ja, det är läskigt. Man tänker på det.
Men det blir lite som en självanalys, alltså, att läsa vad man själv har skrivit ibland, för då förstår man vad det är som finns bakom alltihopa, det som man inte brukar sitta och snacka om när man även fika kanske.
Nej, men precis.
Mm, och det som kommer ut i drömmarna.
Ja, ja.
Du, jag tänker, vad är fördelen med att vara författare och arbeta som psykolog?
Man får ju mycket med sig, kunskap om hur folk fungerar. Nu som sagt, nu var det länge sedan jag jobbade som psykolog, utan det är psykolog, det är mer teorierna och kunskapen man har om hur det fungerar.
Mm.
Hur vi människor fungerar, som jag kan använda mig av.
Jag tänker det här på, jag brukar tänka på vad det är en utlösande faktor är för varför vissa människor begår väldigt grova brott.
Mm.
Alltså, vad är det som får en människa att gå över gränsen?
Mm.
Finns det något generellt man kan säga om det? Finns det något svar?
Jag tror det är väldigt, väldigt olika beroende på vem man pratar, men de flesta har ju en tidig trauma eller en tidig upplevelse som gör att man är skadad liksom långt in i själen på något vis. Och vad gäller män, tänker jag nu, mäns våld mot kvinnor handlar ju ofta om att vara kränkt, att liksom förlora sin manlighet och det här. Och det ligger väl ofta, jag hittar ju ofta förklaringar långt bak i tiden.
Mm.
Och sen kan ju det här eskalera under åren och så blir det en trigger som gör i nutid att man går över gränsen. Man kanske håller det inom sig länge och så händer någonting som gör att man tappar det liksom. Men jag gissar att det är väldigt individuellt och beroende på vilket våldsbrott och sådär också.
Mm.
Men jag tänker ju väldigt mycket bakåt i tiden liksom. Att man som barn förtjänar den här respekten och möjligheten att växa och upptäcka sig själv på ett sunt sätt. Får man inte det så blir det ju mer komplicerat, framförallt om man inte får hjälp senare.
Mm.
Och det är det Vera vill.
Mm.
Hon vill ju hjälpa de här som kommer till henne till rätta. De blir ju utmanade, till exempel i en annan man som kommer till henne, Filip Topp, som är väldigt... använder sig av härskartekniker och ganska kvinnoförnedrande och liksom spelar ut allt det här mot henne.
Mm.
Och då får hon verkligen hålla i sig liksom att
mm.
först blir hon ju, får ju känslor såklart, vilket vi får mm. dela med henne, och hon blir provocerad, men hon liksom tar sig tillbaka till här och nu och ser förbi det här, allt som hörs och syns i honom, som vänder sig mot den lilla Philip Dott någonstans mm. och vill fortsätta jobba med honom. Men någon som inte får chansen att jobba igenom de här sakerna man bär på kan ju hamna i såna här situationer, tänker jag.
Ja, jag tänker så här att igår så pratade jag med Robert Laul som har jobbat jättelänge som sportjournalist på Aftonbladet, och han beskriver ju han i ett alkoholmissbruk gör upp en bild av sin kollega Erik Niva som en, alltså en fruktansvärt hemsk demon som fanns inuti honom, så att han till slut bara ville köra över honom en bil och att alltihopa liksom byggdes upp inuti honom, och till slut så blev det liksom en mörk kraft som måste få utlopp, och det fick så också vissa väldigt dåliga konsekvenser där. Så, men jag tänker om du har, jag vet inte om du har kvar alla breven hos den här, av den här stråken.
Mm.
Men därför måste ju finnas ett fantastiskt material om man vill gå in i en stalkers innersta tankar. För jag tänker bara mellan meningarna måste det finnas jättemycket material.
Ja, det har jag faktiskt inte heller tänkt på medvetet. Jag har ju inte velat ta i det. De Nej. Ligger i en hög liksom. Mm. Jag bara faktiskt upp dem i en låda på vinden alldeles nyligen. Och det, ja, men det är ju helt sant att det gör...
Men skulle det skrämma dig att gå igenom det där?
Jag kanske behöver få lite mer distans, tror jag. För nu har jag precis... Det är inte så länge sedan som rädslan liksom fick backa tillbaka i kroppen och inte ligga längst fram i medvetandet som det gjorde under så många år. Så att jag är nog inte riktigt där än. Det var ju jättemånga år det var liksom, ja, men rädd och orolig konstant. Så jag är nog inte det. Jag vill inte ta i det riktigt än.
Nej.
I det där.
Tror du att det finns, om vi går sista grejen här med stalking, tror du att kvinnliga stalkers fungerar likadant som manliga?
Ja, jag tänkte just på det när jag sa, för att det var ju ett tillfälle mot slutet här med den här mannen där han åkte till Sverige och satt på ett hotellrum och ringde hem till oss, eller till mig på min mobiltelefon, var innan jag bytte nummer. Och då hade jag fått båda barnen, och då hade Arboga dåden utförts, Kristin Schürrer. Och det var ju, jag var ju jätterädd. Jag ringde polisen då igen och sa, nu det här, jag har polisanmält den här mannen för många år sedan och det här pågår fortfarande, och nu sitter han i Stockholm på ett hotell och ringer. Kan inte ni bara åka dit och bara hjälpa mig och säga det igen, att du är polisanmäld, hon vill inte ha någon kontakt och sådär. Det kunde de inte göra. Men då, för de sa det, du kan ringa när han kommer. Och då tänkte jag det, att det kanske är för sent. Om min lilla tjej öppnar liksom, och han vill ha mig. Jag var ju livrädd att han skulle åka. Och det var ju precis det hon gjorde, apropå manligt och kvinnligt.
Mm.
Hon var ju kär en svensk man.
Mm.
Och då råkade hans sambo och barn illa ut. Så att det här förekommer, jag tror det förekommer på samma sätt i en del kvinnors hjärnor också. Det har man ju också sett. Artister som har drabbats av stalkers, det har ofta varit kvinnor, och jag förstår.
Mm.
Så att det finns nog där också, även om de flesta är män.
Det finns en glädje i, du har ju både familj, barn och en liten hund, har jag läst mig till.
Barbie. Min lilla bebis.
Vad är det? Men så tänker jag så här, musiken spelar en väldigt stor roll i ditt liv.
Ja.
Nu sjunger ett band, så jag lyssnade på en låta och det låter ju väldigt bra.
Ja,
du spelade också när du hade din release för boken.
Ja.
Men vad betyder musiken? Blir det ett komplement till skrivandet, eller hur känner du kring det?
Absolut, det är så skönt, för jag sitter ju själv, och förutom att jag pratar med min hund så är jag ju ganska ensam på dagarna. Jag terroriserar grannar och föräldrar på skolan. Men absolut, det är jätteviktigt att båda komma ut och träffa vänner som de har blivit, mina medmusikanter, och komma ut och spela och träffa folk och få direkt återkoppling på det man gör. För en bok kan ju ta flera år innan någon säger bra gjort. Eller inte då, om man blir sågad i värsta fall. Men så det är jätteviktigt och skönt för själen. Det är min typ av träning. Jag tränar inte fysiskt kroppen så mycket annars. Så det är ju min typ av att röra på mig och få kroppen att jobba. Så det är jättehärligt. Det är superviktigt. Och sen är det ju bara en bonus. Vi spelar ju covermusik annars. Sol och pop och rock och sådär. Men nu har ju killarna i bandet velat skriva soundtrack till mina böcker. Och det är ju så lyxigt så det är nästan overkligt att få stå och berätta om det här är mina karaktärer och den här låten har. Och det är ju de som skriver musiken. De är ju så urduktiga. Jag är ju bara med på ett litet hörn. När man får liksom framföra musik till mina karaktärer. Det är så lyxigt så det är inte sant. Det är som världarna får mötas och sen får sjunga. Och spela med mig.
Jag tänkte avsluta med den här med när man sitter och skriver i ensamhet. Att det måste ju vara lite fantastiskt. Det är ganska fantastiskt att ha en liten hund där hemma.
Ja, det behöver nästan nödvändigt.
Det är det.
Att komma ut och lufta hjärnan lite ibland.
Ja.
Och någon att prata med. Ja, men det är jätteskönt. Annars skulle jag, för man, när man kör fast det är lätt att bara sitta och stirra på tangenten och fortsätta så händer ingenting och så börjar man redigera gammal text och man kommer ingenstans. Så det är jätteskönt att ta ett varv runt i skogen och sen komma in och vara lite piggare i huvudet. Så hon betyder jättemycket faktiskt, den lilla Barbie.
Tack Susanne Boll för att du kom till Utkik och Böck.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.